Sen frågan som vi ofta ställer oss, vad ska jag göra? Och det är ju det, idag handlar det ju om bereden väg för Herren. Det sjunger man ju nästan i varenda kyrka idag. Och det handlar ju egentligen om det. Men det är ju, alltså det vi gör när vi bereder väg för Herren, det är ju egentligen att bereda väg för Herren i våra liv. Att han ska kunna verka med sin kraft. Så är det ju. Han sa ju till lärjungarna, vänta i staden. Och ni vet ju vad som hände sen. Sen kom gärningarna utförda av den helige ande mäktigt. Och många gånger fick de ju stå och se på när Gud verkar. Eller också visa han att nu ska ni göra det här. Nu vill jag göra det här undret. Som den här sköna porten som Eldor har predikat om så många gånger. Den här tiggaren i sköna porten. Gud visa att han skulle bli helad. Och det vart glädje. Han studsade upp och sjöng till Guds ära. Den som drivs av nåd är inriktad på frågan, vem är Gud? Men den som är utanför Guds nåd frågar sig alltid, vad skall vi eller vad skall jag göra? Och det där är ju faktiskt ett mönster. Om du tittar igenom hela Bibeln så ser du det där. I Romarbrevet 7 så... Många påstår ju att det är Paulus som kanske talar om sig själv när han var i lagen och det här. Och sen har han ju fått tag i Jesus och förstår då att det är ju Jesus i mig som ska göra allt. Och det är ju en kamp då i Romarbrevet 7 mellan att göra och låta Gud göra. Och sen till slut så säger han ju där, Paulus, vad är lösningen på det här då? Jo, Gud vare tack. Jesus Kristus vår Herre. Det är det som är lösningen mellan allt det här farandet hit och farandet dit. Att lära känna vem han verkligen är. Och i Apostlagärningarna 2:37, ni vet den här pingstförkunnelsen, så är det intressant där att efter den förkunnelsen, när de känner hur liksom ordet har träffat dem verkligen i hjärtat. Och de förstår att det här som Petrus nu talar om, och det måste vara sanningen. Så är den första frågan de ställer sig. Bröder, vad ska vi göra? och det här är så rotat i oss människor ända sedan syndafallet alltså. Vad ska vi göra? Och jag tror att det där har med samvetet att göra. I Hebreerbrevet tar ju väldigt ofta upp det där med samvetet och blodet då, som ska liksom göra något med våra samveten. Så när syndafallet kom så skadades människans samvete på något vis. Och det står ju då i, jag tror det är Romarbrevet, så står det ju att samvetet kräver någonting. Och då står det ju också att Gud gav ju judarna lagen. Och sen kunde man ju inte uppfylla lagen, utan det står att lagen skulle bara ge kunskap om synd. Singular, alltså vad vi som finns i oss människor som inte har Jesus då. Ja, det finns ju fortfarande kvar ända till vi dör. Men nu menar jag alltså själva konsekvensen av syndafallet. Det är därför vi kastas hit och dit ibland i våra tankeliv. Vi blir aldrig av med det förrän Jesus kommer. I sådana fall skulle vi bli helt perfekta här och nu. Även om det finns en del som även lär det. Men så är ju inte fallet. Utan vi är ju beroende av Guds nåd ständigt varje dag. Och särskilt då vad vi ska göra. Och för att fortsätta sen då så handlar det ju om här. Vad ska vi göra? Och svaret är omvänd er. Och det betyder ju att börja tänka på ett helt nytt sätt. Och svaret då på vad vi ska göra, det kommer ju här. Ni ska döpas in i Herren Jesu namn. Och det är vem han är. Namn på engelska och hebreiska, onoma. Det betyder hur någon är eller vem någon är. Hur någon är. Istället ska man alltså gå ifrån frågan, vad ska vi göra till att lära känna Gud? Och det står det ju om i Jeremia, i det nya förbundet, så ska ju han skriva, står det, sin lag i våra hjärtan. Och på det sättet ska vi lära känna Herren. Från den minste, står det, till den största, allt jag vill säga. Men från den minsta av er ska vi lära känna Gud. Och då kan man ju då förstå då att Romarbrevet 8 och 1 sen, som är, fortsätter ju på den här frågan. Som man kastas, det här med samvetets krav. Och det, så står det ju att därför, jag ska ta och slå upp Romarbrevet 8. Häng med här nu, för det här är intressant. Romarbrevet 8. Så börjar ju det med. Så finns det därför ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För det är nämligen så här att när vi strävar då efter att komma in i honom, så kommer ju han samtidigt in i oss genom den heliga ande. Och vill göra någonting. Han vill verkligen göra någonting. Och balanskonsten, så att säga, det här, det är ju att kunna vänta på Gud helt enkelt. Det är ju jättesvårt egentligen. För vi vill ju liksom brassa på. Men vänta på Gud, det innebär att vänta på hans kommandon, som du var inne på. När han säger gå, så ska ni gå. Vi fick en profetia, Elvor och jag, för många år sedan. Då sa Herren så här att det kommer en ökenvandring. Ni ska få vandra en ökenvandring. Och jag ska gå före er med molnstoden och eldstoden. Och då var det just det här. När det stannar, ska ni stanna. När det fortsätter, fortsätter ni. Och det är så med Guds församling. Man ska gå på Herrens ledning i den heliga ande. För ibland kan det vara dags att göra en sak. Och sen när den är över, då kan det vara dags att göra en annan sak. Och då gäller det att vara beredd när Gud leder på det här sättet. Jag tänker på våra liv. Väldiga kast ifrån att vara evangelister i Bohuslän. Och sen är det helstopp. Och nu jobbar vi på väldigt märkliga sätt. Liksom. Men han verkar. Han verkar. Och han verkar ibland på sådana sätt som man inte har förväntat sig. Fast egentligen skulle man ju förstå att på det sättet så är han. Att han har ju sagt flera gånger till oss att det är ingen idé ens att ni försöker räkna ut mina vägar. För det kan ni inte. Men vi försöker ändå försöka räkna ut. Vad blir nu? Nu har vi gått punkt 1, punkt 2, punkt 3. Jaha, om vi lägger ihop de här nu och kalkylerar ut, så kan vi nog räkna ut punkt 4. Hej, det funkar inte ändå. Utan det är alltid något annat än vad man tror hela tiden. Och det är därför att Gud fortsätter att vara Gud. Och vi finner ju det här tankesättet hela tiden. Vad ska vi göra? Det kommer ju upp i Johannes 6:28, står det också så här. De frågade honom, alltså Herren Jesus, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Och svaret som Jesus ger är ju slående. Då säger han att Gud ska göra något istället. Detta är Guds gärning. Och vadå? Att ni tror. Att ni tror. Och det måste ju innebära, ja, jag ska fortsätta, att ni tror på den han har sänt, alltså Jesus. Och vad sa vi förut? Att när vi tror in i honom, så kommer han in i oss. Där har du gärningen. Jesus ska alltså bli allt större i oss. Allt starkare i oss. Han är nyckeln till allting som vi ska göra. Det ser du i Johannes 15. Där står det ofta det här. Ni i mig och jag i er. Fortsätter det hela tiden. Och då står det, om man inte förblir i honom, då förblir inte han i oss. Och då hamnar vi ju tillbaka igen till Romarbrevet 7 igen. Det blir ju det automatiskt då. Vad ska vi göra? Och alltid kommer det någon mänsklig snilleblixt då. Och sen får man ju iväg. Så brukar det gå till. Och då står det i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er genom Kristus Jesus och den helige ande. I både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och i första Korinthierbrevet 1 och 24, där står det att Jesus Kristus är Guds kraft. Han är Guds kraft. Vi tänker ofta att de väntade på liksom anden. Alltså vi skiljer ju ofta anden ifrån Jesus, va? Ofta. Men alltså det, Jesus kommer ju igenom den heliga ande. Så egentligen väntar de ju på Herren. För det ser vi sen att de gjorde gärningar i Herren. Och Herren var med dem. Fast det står att det var anden som var med dem. Men så står det Herren var med dem. Men det var ju så att Herren är ju i den heliga ande. Så när pingstelden föll så kom ju Herren in i dem. De väntade ju på Herren. Och han kom in i dem och började samverka med dem. Och i Romarbrevet 1 så står det om evangeliet. Det står att det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och där i står det att rättfärdighet uppenbaras i evangeliet. Vem kan det vara, tror ni? Jo, det måste ju vara Jesus. Jesus uppenbaras i evangeliet. Han är ju Guds, eller han är ju vår rättfärdighet, står det. Så när han uppenbaras i evangeliet och vi får se Jesus, och han liksom kommer in i oss, då blir ju vi rättfärdiggjorda, alltså frikända ifrån den här känslan som finns i samvetet av att vi är dömda och allt det här, va? Han flyttar in. Han är vårt liv. Och då blir vi befriade. Och han sa ju det, om ni förblir i sanningen, om ni förblir i mitt ord, det är pågående form, då skall sanningen göra er fria. Och jag kommer ihåg när jag kom till Linnéhuset, och ibland hade jag sån fördömelse. För att det finns en annan makt som vill hindra oss att växa till i Jesus. Och det ser du i såningsmannen. Då förstår man att det där motståndet, det finns både i oss själva, men också i djävulen som kommer som åklagaren och åklagar oss att hur dålig du är och allt det här. Och allt det här är ju ett motstånd som gör att ja, Jesus i dig trycks ner. Men om vi då vänder våra blickar, det är det handlar om. Vem han är istället för vad ska vi göra? Ja, jag vet inte hur många gånger jag har fastat och hur många gånger jag har tvångsevangeliserat, om ni förstår mig rätt nu. Genom dåligt samvete. Det är åtskilliga gånger, det kan jag erkänna. Att man känner sig nästan pressad för att nå ut. Och en gång under ett sådant tillfälle när jag sitter då under åklagarens makt nästan, och nästan hissnar och tycker jag är så dålig kristen, då händer det, är då de mest märkliga undren har skett. När det är slut med våra idéer och så här. En gång så kommer det när jag sitter uppe, och satt och bad uppe i Gilead, uppe i bergena där då. Och jag tyckte jag är ju ingen, ni vet hur det brukar vara, va? Tycker man är oduglig och sjunker ner. Och helt plötsligt när jag går så kommer en kille och går precis nedanför mig. Och helt plötsligt så säger anden bara, stanna här. Och den här killen, han sätter sig på en bänk där nere och tar upp en bok och börjar läsa. Och jag fick vittna för honom. Helt enkelt, ett helt enkelt vittnesbörd. Och jag visste att det där var inte jag. Jag visste att det där var den heliga ande. Och han har kontroll på vad människor tänker. Jag förstod det att han vet var sökarna finns. Och det är ju ett hästjobb att försöka ta reda på det själv. Men tänk om han leder oss till de som är öppna. Som han vet är öppna. Och att vi får, för Paulus säger det, att be också för mig att jag ska få förmedla evangeliet med de rätta orden. Och det är viktigt. Du kan ta en berättelse ur Bibeln som den heliga ande säger, ta den här. Och då är det någonting i den människans liv som kanske har gått igenom för länge sedan som behöver lösas. Så vi ska vara öppna för den heliga andes maningar. Det är helt underbart. Och hur gör då Gud när han vill få våra frågor stoppade, så att säga, när vi ska sluta och jaga runt och fråga oss vad vi ska göra? För då är vi fulla med kraft. För en människa som är full av sin egen kraft, han frågar alltid, vad ska jag göra? Liksom, vad ska jag göra? Jo, Det har ju Gud, han kan ju leda oss på konstiga vägar, och han brukar ställa oss i situationer som vi inte klarar av. För då sjunker vi ner och frågar Gud. Och en sån situation, det hittar du i psalm 66. Vi har gått igenom sådana själva, så vi kan vittna om att det här är fullständigt sant. Psalm 66 och 12. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi fick gå genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Ibland så kan det se ut som människor bestämmer och styr över våra huvuden. Och sådana perioder då är Guds formningsperioder. Så Guds hand kan ju se lite konstig ut ibland. Det kan vara människor som styr och ställer. Men vad ska allt det här leda till? Jo, det ska leda till att du formas av hans hand. Och när han har format klart, så står det då, för han oss ut. Han för oss ut. Ur vad? Ur frågan, vad skall du göra? För varje gång detta sker, så uppenbarar sig Herren Gud på ett nytt sätt, har jag märkt. Han blir större och vi blir faktiskt mindre ofta. Annars får han forma om oss igen. Och ibland när Gud dröjer, då gör han det för att hans härlighet, alltså hur han är, ska bli större. Och det kan vi se, han lät Nebukadnessar tända ugnen när den var 7 gånger hetare än den någonsin har varit. Och man fick på grund av sin tro på Jesus, alltså, eller på Herren, kliva ner i den där ugnen. Men mitt in i den där ugnen het, så uppenbarade sig Herren, Emanuel, Gud var med oss, eller Gud är med oss, mitt i ugnen. Och det blev ett sånt vittnesbörd för den här store härskaren Nebukadnessar. Och en annan gång när Herren väntade för att hans härlighet ska bli större, det var ju i Betania, där Märta och Marias bror Lazarus, jag hoppas jag gick och dog, men han dog ju. Och när man säger det till Jesus, så säger han att han väntade på den här, han var ju långt borta, men han väntade i 2 dagar. Han kunde ha sprungit och varit där samma dag möjligtvis, om han hade kastat sig på någon åsna eller något. Det var väl det snabbaste de hade på den här tiden. Men då står det att han väntade, och så sa han att det här ska inte leda till döden, utan det här ska bara leda till att Gud blir större. Jag älskar de här orden han säger sen när han står framför graven. När han säger till Maria: sa jag dig inte att om du trodde, det står i pågående form också. Ser du hur viktigt det är att vi håller ut i tron? Sa jag dig inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet. Alltså hur Gud är. Lära känna honom. Tack gode Gud. Så ibland väntar Gud för att vi ska få se att han är långt, långt större än vad vi ens kan tänka eller fantisera om. Och kommer med sådana lösningar kanske. Och när man läser om Jesus, så ser man att han älskade att vara i det där lilla hemmet i Betania hos Maria och Märta och Lazarus. Och när man slår upp det här Betania på hebreiska, vad det betyder, så förstår man liksom den andliga innebörden. Det betyder fattighuset. Och de som har läst svensk historia vet att det fanns fattighus i Sverige förr. Och hur gjorde man då med, hur fungerade de? Ja, det var när en människa inte klarar av att försörja sig eller kunna göra någonting. Det var ju halta och det var ju blinda och det var ju allt möjligt. De hamnade ju på fattighus, för de kunde ju inte försörja sig. Och det är ju nästan som en andlig bild. Fast Gud har ett fattighus också där han, så att säga. När vi är fattiga i anden, står det, då vill Gud vara med och ta hand om oss. I hans hus där det är fullt med blinda och halta och svaga och lytta och allting. Han har ett härligt fattighus, Betania i i den bemärkelsen. Han uppenbarade sig ofta för enkla människor. Och vi förstår ju av tidstecknen att Jesus är liksom på gång. Eller hur? Alltså, om man tar och tittar nu på profetiorna i Bibeln, så ska vara strax innan Jesus kommer. Så på varenda område, du kan ta varenda profetia som handlar om det här, så ser du att det går fullständigt i uppfyllelse. Ta bara Hesekiel 38-39, så är det nästan ruskigt att läsa. Så exakt. Och då ska ju bruden förbereda sig. Eller jungfrurna. Ni vet, de fem visa jungfrurna. Och de fem visa jungfrurna, de tror jag står som en bild på att man vill lära känna honom. Och de fem ovisa, de måste ju stå för vad skall vi göra? Eller hur? Det är ju de två frågorna som kommer åtskilja hela kristenheten. Och intressant är ju att den smala vägen och den breda vägen måste ju då också handla om de här frågorna. Den smala vägen bered en väg för Herren. Ja, just det. Det är vandra på den här formvägen när han ställer oss i situationer som vi inte klarar av riktigt. Och vi får lära känna honom. För mitt i de smala passagen, där är han. Där är Jesus. Där är han genom tröstaren, bland annat den heliga ande, och möter oss på ett fantastiskt sätt. Och han kanske gör det på sätt som vi inte riktigt väntar att han ska göra det. Men ytterst sett så kommer han ju med den där djupa friden och den här djupa trösten i oss. Det står så här i Höga Visan. Jag får erkänna att Höga Visan är en sån här bok som inte jag brukar läsa för ofta. Men Höga Visan 8 och 5 så står det en underbar sak. Det står: vem är hon som kommer hit upp från öknen stödd på sin vän? Är det inte en underbar bild? Jo, jag tror det är en bild på bruden. Hon har slutat att springa omkring i öknen. För i öknen handlar det om: vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Öknen var ju en bild på att där skulle vi få lära känna Gud. Där skulle ju vi bli mindre och han bli större. Stöd på sin vän. Ja, det förstår vi ju ganska snart att det måste ju vara våran älskade vän, röd och vit. Herren Jesus Kristus. I öknen försöker jag luska ut alla omöjliga situationer. I öknen ska vi lära oss att jag ingenting kan göra. Precis som Jesus sa: utan mig kan ni inget göra. Men öknen är också en annan bild. Och det är en bild på att här ska du få lära känna Herren och verkligen lita på honom. Och det var ju egentligen det som allt handlade om. Jag tänker sen på Josua och Kaleb i den här första ökensvängen, ni vet. Då skickade de ju in 12 spejare då. 10 spejare, de skulle ju gå in i landet och kolla vad som fanns där och bära frukt tillbaka och så här. Och landet är ju en bild på Herren, eller i Herren, i Jesus Kristus. Och de här 10, de var ju helt upptagna med och såg, alltså det här, vad ska vi göra? Och då fick de ju se då att en fiende som var mycket, mycket större än vad de själva var. Och då vill man ju inte längre gå in, utan man vill ju vända tillbaka igen. Men Josua och Kaleb, står det, i dem fanns en annan ande. Och jag vill ta er med då till att översätta det som: i dem fanns Herren Jesus Kristus. De var fast rotade i Herren. Och de sa ju så här att: det här är ingen match för honom, för han ska göra det, ungefär. Det var ju den andliga bilden. Men av de 10, de tänkte ju så här: vi kan inte slå dem. Nej, inte vi kan inte. Men Herren kan. Och då blev det ju ett varv till i öknen, va? Och alla stridbara män som kunde göra något i egen kraft fick dö ner. en omformning till. Och det här är ju vad David säger egentligen i sin psalm, herdesalmen. David var ju en man som verkligen kände Herren. Och jag älskar de här orden. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav, det tröstar mig. Då kan man ju fråga sig, hur många ökenperioder hade den mannen vandrat? Ja, åtskilja. Och då förstår vi varför han vart förföljd av Saul. Det såg ju hemskt ut, men Gud hade ju en mening med allt. Han mötte Goliat och det såg ju kört ut där med. Han böjde sig och plockade sina stenar. Det är Guds nåd. Det fanns en väg igenom detta också. Och älskade vänner, om vi fortsätter att tro så ska ju du få se Guds härlighet. Tro pågående form. Då ska du få se Guds härlighet. Han vore ju en lögnare annars. Han är trofast. Men han kanske inte svarar på ett sånt sätt som vi räknar ut. Försöker att räkna ut själva. Men han kommer att svara på dina och mina böner. Om vi fortsätter. Och det är det här med lovprisningen. Det är ju nyckeln liksom att sjunka ner i friden. Då är det här tack, tack Jesus. Jag vill bara tacka dig. En sån enkel sång. Skapa melodier i era hjärtan till Herren. Jag brukar sjunga ibland i duschen alla möjliga konstiga melodier. Men när man blir glad då föds det någonting här inne. Att man finns till, att du har skapat allt. Och det kommer sådana när anden liksom målar upp Jesus. Hur underbar han är, att han har frälst oss. Och så här. Ja, och Paulus han använder ju ofta det här med berömma sig, särskilt i Korinterbrevet. För i Korinterbrevet fanns det ju de som ville göra också. Lägger ni snart märkt det. Så han använder ju ofta Jeremia 9, 23-25. Så står det så här. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig att han har insikt, kunskap och känner mig. Att jag är Herren, och sen hör nu, som verkar genom nåd och rätt och rättfärdighet på jorden. Och då kan man ju fråga, ty där i har jag min glädje, står det sen. Då kan man ju fråga, vem ska han verka igenom här på jorden? Jo, genom dig och mig. Ett, att vi lär känna Herren, att det är han som verkar genom oss med nåd. Han gör. Och då står det andra för vi gör, med andra ord, mänsklig visdom. Och då förstår vi ju varför han talade så mycket om korset när han kom till Korint också. Det får vi ju lösningen då. Jag var svag och jag var rädd och det var inte mycket med när jag kom till er första gången. Ibland föreställer man sig ju den här apostel Paulus som en riktig andlig raket, men det var han ju inte. Han var som dig och mig ibland, riktigt rädda, riktigt svaga. Sjukdomar hade han också. Och sen predikade han. Och vad predikade han då? Jo, han predikade budskapet om korset. Vilket är samma sak som Gud gör. Och där var det ju många som, jag kommer inte hit och predikar i mänsklig visdom, säger han. Utan jag predikar Kristi kors. Talet om korset, säger han, det är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset är Guds kraft. Korset står för ökenperioder. Korset står för att din och min kraft dör ner. Och det var ju ökenperioder. predikanten Johannes döparens vittnesbörd att jag måste förminskas och han bli större. Och samma tankesätt får du ju i Galaterbrevet också. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen. Det är ju vad jag ska göra. För att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Vi skulle kunna översätta det. Och nu verkar och gör inte längre jag. Utan det gör Kristus i mig. Han lever i mig. Han verkar i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, säger han, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och nu var det bara en sak som gällde. Kommer ni ihåg det här när jag läser Jeremia 23, att ingen vishet, ingen styrka, ingen rikedom, utan gå ifrån vad vi kan göra med våra resurser, pengar, visdom och allt det här. Och så säger han i Filipperbrevet 3:10, han har fått upp ögonen, Paulus, för någonting. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag blir honom lik genom en död som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus hade upptäckt att ökenperioderna var någonting som ledde till att uppståndelsekraften blev allt starkare och i hans liv. Och varje gång så uppenbarades en ny facett av den underbara frälsaren Jesus i hans liv. Och han blåser ju på riktigt ordentligt i andra Korinthierbrevet 4. När han säger att han är lerkärl och Herren Jesus i honom är en stor skatt och en stor kraft. Det är en riktig lovsång till Kristus i oss. Han hade upplevt Herren verkligen, den här käre Paulus. Och därför så blev det också resultat när han predikade. Människor kände sig överbevisade. Jag ska bara ta, jag håller på ett bra tag här nu, men jag hinner inte allt här. Jag ska läsa ett bibelställe till. Andra Korinthierbrevet 4:4 då. Vi vet att det finns ju någon som vill hindra oss från att lära känna Gud. Och då hamnar vi allt tillbaka igen till, jag sa ju det förut, vad vi ska göra. Så då förstår vi vad en blind ledare är. En blind ledare, han har ju svaret på vad människor vill göra. Han uppträder med mänsklig visdom, mänsklig kraft. Det står så här, till den här tidsålderns gud, ormen alltså, världen. Han har förblindat i otroendes eller olydiga sinnen de som gör, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Lära känna Gud, att han verkar, att han är den han är. Kunskapen om Gud, han som är Guds avbild, han som är Guds hjälp. Vi predikar inte oss själva vad vi ska göra alltså. Nej, vi predikar Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Alltså jag vill bara ta och säga så här. Om det här var problemet i församlingarna på Paulus tid, vad ska det då inte vara idag? Är ni med? Det här kom in omedelbart. Församlingen föds i andens kraft. Och det dröjer inte länge förrän ett korrumperat ledarskap dyker upp. För det gjorde det i Korinth. Och man för in människor i en linje som handlar om vad de ska göra. Det gjorde det sen i Galatien, vet ni också. Och då säger han att ni har fallit ur nåden. Och vad innebär då det? Och vi läste det förut. Jesus Kristus verkar inte längre i er Guds vilja, Guds gärning och Guds resultat. Utan att nu är ni överlåtna åt era egen visdom, er egen kraft och er egen rikedom. Och det var en pastor för ett tag sedan som sa tre saker, tre punkter. Han sa, vad har vi? Vad vill vi? Vad gör vi? Ja, säger man så, då kan man ju undra hur det ställt. Det ska jag ta dem för. Vad har vi? Rikedom och makt, kraft. Vad vill vi? Vad gör vi? Får man be för en sån broder? Andra Korinthierbrevet 11:3. När jag läste det här då förstod jag vad. För ett par år sedan här uppe så hade jag en dröm. Jag drömde om ormarna som försökte attackera ögonen på Elvor och mig. Det var en varning från Gud att någonting kommer att komma just nu in i kristenheten emot er. Som kommer att försöka förblinda era ögon och föra er tillbaka in i slaveriet där ni kommer att fråga vad ska vi göra? Jag ska läsa precis vad som står här. Men jag är rädd för att liksom ormen i sin list bedrog Eva så skall era sinnen fördärvas. Tankesätt. Om vårt tankesätt fördärvas så går vi återigen tillbaka till den frågan vad skall vi göra? Och det handlar också om samvetet. Så det är inte lätt då va? När de är många som vill få igång oss i en viss linje och stanna kvar och vänta på Gud. Jeremia, vad var det? 1 mot 450 va? 451 till de falska profeterna ungefär. Det brukar alltid vara de flesta på fel sida när det är dags att dra iväg. Det är därför det är så svårt att stanna kvar. Och Jesus han sa ju att de är många, det är alltså majoriteten det handlar om, som kommer att sätta press på det här. Gör som vi har lyckats. Och då slog det mig när jag läste det här. Det är ju precis vad Laodicea var inne i. Laodicea påstår ju många. Många påstår att det finns två församlingar, så att säga, bruden och den avfallna kvar. Och då ska Philadelphia stå då för bruden och Laodicea. Om det här är en rätt tolkning, det vet inte jag, men sanningen är att det stämmer ganska bra. Det hade ju förblivit under Kristi ståndaktighet, så därför ska jag göra, så här. Han hade ju nyckeln till Davids hus, han öppnar och stänger, ni vet. Det är ju Philadelphia. Nu har ni de här två frågorna igen alltså. Men de andra då? Jo, de berömde sig ju av att de hade gjort. Och berömde du av att du har gjort någonting så måste ju frågan först varit, vad ska vi göra? Så man kan alltså lyckas väldigt, väldigt, väldigt bra mänskligt sett att samla folk till kyrkan, tydligen. Inga som helst problem. Du kan lyckas väldigt bra med evangelisera med dåligt samvete och få dem till kyrkan. Men hur många blir födda på nytt? Hur många blir födda på nytt? Svar. Vet ej, bara Gud dömer. Och en bibelvers till. För tar jag den sen så jag säger, jag får inte missa det här. Vad var Jesu första prov? Den heliga ande var det faktiskt som förde ut honom för att testas av djävulen. Vad är första frågan? Gör. Gör. Om du är kristen så bed. Om du är kristen så läs Bibeln. Om du är kristen så ska det väl se till så det blir fullt av folk i kyrkan. Om du är kristen så ska det väl vara under och tecken så det bara dånar om. För det står ju i Bibeln, eller hur? Om du är kristen så ska det vara si. Om du är kristen ska det vara så. Om du genom det dåliga samvetet som det lägger på dig börjar göra gärningar för den sakens skull, då är det döda gärningar. Och då står det att bokstaven dödar men anden ger liv. Såg ni första? Det finns nämligen, jag har skrivit upp på sista sidan, jag hinner inte ta det, men Jesu prov, det återkommer gång på gång på gång i Bibeln, de här tre punkterna. 1. Babylons bygge. Göra något, någonting högt, förvrida Guds vilja, kommer 3. Det var ju precis vad som hände i Edens lustgård också. Exakt de här 3. Nimrod betyder låt oss göra uppror. Vad ska vi göra? Högt torn, låt oss göra oss ett namn, eller hur? Står det där. Och sen har du guldkalven i öknen då, när man ville vända om och tillbaka igen till Egypten. Vi gör, då står det så här. Göra, och det var det, låt oss göra oss en gud, alltså något högt. Och sen förvrider man bibelordet 3. Man använder alltså bibelordet för att bekräfta det man är ute efter, så att säga. Och sen har du ju Eden då. Till slut. Det här, jag tror att det här är jätteviktigt att vi får tag i. Och kunna vila i Herren. Och när de mosade, om någon skulle gå, ni vet, döda eller Röda havet. Då var ju Mose alldeles uppror. Han ville väl göra någonting. Nej, du ska stanna still. Stå bara still här och behåll din frid, tror jag det står. Behåll din frid. För jag ska göra. Det var första liksom lektionen. Mose, nu ska jag visa dig att nu ska jag göra. Och du bara ska vara stilla här vid. Det är väl en härlig sång. Kanske vi kan sjunga sen. Det var ju härligt, Josef, att du ledde in det här på det här. Det är precis vad det kommer att handla om. Han gör eller vi gör. Det är jungfrurna. Då ska jag sluta nu. Så jag bara tacka Gud med oss.